Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu finns Vesslan på YouTube. Min nya stand-up-special släpptes nyligen och ni kan kolla in den helt gratis på YouTube-kanalen Specialisterna Humor. Se den för 17 gubbar, en timmes roliga skämt och bra jävla humor. Jag är också ute på turné med Anton Magnusson och Albin Olsson. Experimentet kallar vi den turnén och det är vi, specialisterna, som ska testa om det går att kombinera stand-up med live podcast. 26, 27, 28 april så kör vi i Stockholm och sen blir det Karlstad, Kalmar, Örebro, Malmö och Eskilstuna. Jag har även andra gig i andra städer som till exempel Uppsala. Länkar till allt det här hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Den här podden och min övriga verksamhet som entertainer får ni jättegärna stötta på patreon.com/arkivsamtal genom att bli avsnittsdonator. Tjonga in en dollar eller några stycken. Eller bara swisha 0760-724728. 0760-724728. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Det är väl det minsta man kan begära. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje!
Alltså i Göteborg så tyckte jag att alla sa hallå. Eller det var mycket. Hallå, hallå.
Ja, det är en klassisk. Ja. Hallå, ja!
Ja, precis. Så det sa jag hela tiden. Men sen när jag började då kom jag in som praktikant på svenskan då, första gången. Då sa alla tja. Ja, men det tyckte jag kändes så här helt... Alltså, jag tänkte ingen sa tja oironisk, för det kändes så liksom...
Nej, det är ju stockholmskt.
Ja, men det är ju... Så, numera säger jag tja.
Så jag minns liksom... mitt första tja.
Ja, shoot.
Ja, det var både i Järvet då.
Ja.
Och jag och min storebror så hade en kompis från ja, han var ju från Skåne också då. Ja. En Hyaröd, kanske hans släktträd härstammar.
Mm.
Ola Fernvall. Mm-hmm. Men sen flyttade hans han med sin familj till Stockholm. Täby kyrkby, närmare bestämt. Och då fick jag min brorsa ett vykort som han skickade därifrån. Och min mamma, kommer ihåg, läste upp det. Och hon lät nog lika förvånad som vi såg ut när hon läste upp avslutningsfrasen. Tjabba från Ola.
Ja, den... Ja.
Det var till och med ett tjabba.
Tjabba till och med. Var det som att ni aldrig hade hört tjabba? Eller var det något man bara hörde på tv?
Jag vet inte ens om jag hade hört det på tv ännu.
Ja.
Men då säger vi hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter, för er som inte gissat det ännu, Adam Svanell. Även för er som gissat det.
Ja, precis. Så är det.
Mm. Du är journalist.
Mm.
Och jobbar för tillfället med och på
Svenska Dagbladet. Ganska, jag har jobbat där rätt många år nu, så det är väl...
Mm.
Ja,
men du jobbar också med och på en bok.
Ja, alltså ska man vara riktigt korrekt, så för tillfället så jobbar jag, är faktiskt tjänstledig från Svenska Dagbladet.
Mm.
Så nu så är jag, håller jag bara på med den här boken då, hela dagarna.
Och det är veckans tema för Arkivsamtal var, är hur man skriver en bok.
Ja, förväntar att det ska vara så instruktivt liksom.
Jag tänker att det är en titel, en rubrik som lockar mer till lyssning än Adam Svanell om att skriva böcker.
Ja, det är sant.
För jag
tror
det är många som vill skriva en bok.
Ja, det är sant.
Mm. Och då vill de veta, hur gör man?
Ja, hur gör man? Ja, men det är sant.
Så det ska vi prata om idag lite grann. Jag är kanske en av dem som vill skriva en bok, men som inte har fått ändan ur vagnen. Som jag så
fast det är väl en sanning med modifikation.
Jag har skrivit och ritat en bok. Jag har aldrig skrivit en hel bok som bara innehåller text heller. Om man inte räknar med barnböcker som jag kanske gjorde när jag var liten.
Fick du dem utgivna?
Nej. Bara i ett exemplar.
Mm.
Men ja, och de var ju dessutom illustrerade. Det känns inte lika finkulturellt.
Nej, inte riktigt.
Nej. Men innan vi handlöst kastar oss hals över huvud in på detta gastkramande ämne. Så ska vi kasta oss in. Det är mycket kasta sig.
Ja, det är väldigt så. Det är nästan lite stressat.
Det är tvära kast.
Ja.
Det är mycket tjohej i dagens arkivsamtal. Mm. Då ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Och här kommer alternativen. Coca-Cola Zero, Fanta Zero, siciliansk citronsaft, Norrlands guld, styrka 3,5, folköl alltså.
Mm.
Ekologisk havredryck av märket Garant. Egils maltextrakt. Saranac Root Beer. Något av en följetong i arkivsamtalen har hängt kvar väldigt länge i kylen.
Ah, ja.
Red Bull i smakarna, kiwi, tropisk apelsin och cola. Och då syftar vi inte på gräddkola. Utan, eller kokain.
Mm.
Utan på cola som är Coca-Cola. Men det är inte märket Coca-Cola. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Vad svårt det var. Nu är det klockan lunch här. Så jag är inte så sugen på att liksom gå på
folkölen.
På ölen, nej.
Men valet är ditt.
Valet är mitt. Men den här rootbeeren, varför är den så impopulär?
Saranac rootbeer.
Ja. Eller är det en sprit och en rootbeer ihop?
Nej, det är bara en vanlig rootbeer. Och jag har ingen aning varför den inte är speciellt populär.
Nej. Alltså rootbeer är inte extremt gott, men...
Jag har ju lite svårt för det här naturens egen insektsmedelsmak. som kanske jänkasmaken kan det kallas.
Just det, precis.
Sassafras kan det också kallas. Ja. Men det ibland får man ju det i rootbeer.
Ja, precis. Alltså jag har inte druckit rootbeer på kanske 15 år, så jag slår till på den.
Oj, oj, oj! Uh-huh. Jag borde ha någon liten... fanfar.
Ja, precis. Du kan väl slänga in det i efterhand.
Ja, det kan man göra. Själv så överraskar jag med att välja Fanta Zero.
Mm-hmm.
Jag vet inte vem jag överraskar.
Nej, det är mycket oklart.
Men säkert någon. Det är säkert någon som sätter kaffet i halsen. Mm. Som
aldrig kommer höra på ett samtal igen. Det var droppen.
Tappa monocken i kaffet. Mm, då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Väl drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Och Adam Svanell har just tagit ett par klunkar Saranac Root Beer. Vad är ditt utlåtande?
Ja, alltså den var nog ändå godare än väntat, ska jag säga.
Tog du den för att du ville vara ball och sensationell?
Ja, lite så. Eller kanske bara
det var inte för att du väntade att den skulle vara god.
Jag var inte så sugen på något av det andra. Du räknade upp, så tänkte jag att liksom... Jag tror att jag varit inne på här tidigare i podden att jag har ingen respekt för mitt gamla jags omdöme.
Nej.
Så jag tänker så, om jag inte druckit det här på 10-15 år, kanske min idé om att det inte är gott inte är giltig längre. Liksom. Så, att ibland så jag tänkte jag skulle prova. Det var också godare än vad jag hade tänkt.
Smakar det jänka?
Lite, men det smakar också väldigt så här vaniljigt, tycker jag. Det var ju väldigt sött. Men jo, men det har absolut en jänka eftersmak. Men det var ändå...
Jänka? Ja. Har det någonting med jänkare att göra, tror du?
Det är möjligt. Jag tänkte ju att det har med dansen att göra. Så.
Ja, det finns en dans. Ja.
Som heter jänka.
Men är det Yankee Doodle på engelska, kanske? För jänkare kommer av Yankee.
Ja.
Jag vet inte varför de kallades Yankees, amerikanerna.
Nej, men Yankee är väl egentligen precis... Jag vet inte var det kommer ifrån, men det är väl just att man är från New York när man är Yankee. Men...
Att man är New Yorker?
Ja, jag tror det.
Ja, det kanske är Yorker som blir Yankee.
Nu är det total killgissning här.
Ja, verkligen.
Jag har ingen aning. Mm. Det är spontana känsla att jänka är något helt annat. Alltså, nu är det super... ingen aning vad jag pratar om här, men jag tycker jänka känns som lite mer så här... Som polka eller något. Alltså, det känns inte som något amerikanskt.
Nähä.
Men jag har verkligen ingen aning.
Nej, nu kommer jag på att de här tuggummina, det var mycket, det fanns ett som hette Dance.
Just
det. Fanns ett som hette
Bug.
Ja, det var ju danstema nästan på...
Just det.
Sen tror jag de ballade lite med pilot och shake. Nej, shake fanns också, det också en dans.
Ja.
Chock.
Men var inte så att Bug var ett annat märke, eller var det samma som gjorde det?
Jag tror det kan vara att allting börjar kanske med Bug.
Ja, för jag tänkte här som Bug original, så försökte de här andra bara kopiera det och hitta på andra...
Frågan är om det var samma tillverkare som... De tuggummin är inte populära längre. Nej. De satsar inte riktigt på den sockerfria tuggummit.
Nej, precis.
Hade de gjort det kanske de hade varit kvar i gamet. Just nu.
Kanske, ja.
Jag använde uttrycket gammal i gamet när jag var hemma hos min morsa senast. Och hon skrattade för det var ett uttryck hon inte hade hört på många år. Men Nej. Som är väldigt vanligt. Tidigare i hennes liv.
Okay. Samma tid som Shohei ungefär hade sin förra...
Ja, kanske.
Mm.
Men Shohei... Det tror jag att det kommer... kommer starkt. För det var... Alltså, Jens Rosengren är en man och en filmare som jag samarbetat mycket med.
Ja.
Han har filmat min senaste stand-up-special Vesslan. Som finns på YouTube nu, gratis för alla att se, om ni är nyfikna. Men han i alla fall, när vi har samarbetat många år, för några år sedan, alltså för kanske 5-6 år sedan, så var han väldigt tidig med revivalen av uttrycket kingen.
Just det, det har han du pratat om innan, tror jag.
Det har jag kanske, att han sa kingen hela tiden.
Ja.
Och sen nu senast i somras i alla fall, eller då var det väldigt mycket Shohei. Ett överanvändande av Shohei.
Ja.
Så om jag nu ska använda honom som lackmuspapper på populära uttryck, så är Shohei på starkt uppgång.
Ja. Men jag får med att det var något annat du hävdade att han, men eller, jag kommer inte ihåg.
Det kan det ha varit. Tänk något
var
annat
Shohei.
Också.
Det kan inte vara Shohei då med. Ja, jag vet
kan
inte.
Det vara inte? Jo, för det var nog ändå, det är nog ändå... ett halvår sedan som det kan jag. Jag vet, arkivsamtal efter snackgruppen, det är säkert någon där som har koll på.
Kommer ihåg.
För jag har också ett minne av att jag har pratat med dig om det här innan.
Ja, men vad heter det? Efter att vi pratat om det så tycker jag att jag har hört kingen väldigt mycket mer också. Att det men det är kanske också när man börjar tänka på det så dyker det upp. Jag lyssnade häromdagen på podden Framgångspodden.
Just det.
För att jag har en idé om att jag ska skriva något om den podden. Och då så presenterade han Alexander Perlos Paolo Roberto som typ så här, kingarnas king. Det var kingen bland kingar eller något liknande.
Jag hamnade i ett litet lätt Instagram-bråk med han Perleros. Uh-huh. Jag vet inte, jag hade väl bara så här, lyssnat lite, för han intervjuar ju ibland intressanta personer. Uh-huh. Men så störde jag mig på att han, jag tyckte att han verkade, att han var lite korkad. Mm-hmm. Alexander Perleros heter han.
Ja.
Och sen så var jag väl bakis eller någonting någon morgon. Ja. Och kände för att trolla lite på internet.
Ja.
Så då tror jag det var Magnus Betnér som hade lagt upp på sin Instagram då en bild på honom. Och jag hade just lyssnat på den intervjun. Och hade irriterat mig på, alltså ganska mycket, att han, när någon säger någonting i podden, som till exempel så här, ja, men det kan ju vara jobbigt med när folk hela tiden ska återberätta saker man redan vet. Så kommer Alexander Perleros och säger, kan det inte vara jobbigt ibland liksom, när folk återberättar saker som man redan vet? Liksom? Sådana kommentarer kommer här till att upprepa det som att det är något nytt. Jag, bara, så här, jag blev irriterad.
Ja.
Så jag skrev så här, något i stil med, bra intervju, men är inte jag får intrycket av att programledaren är lite korkad. Det var ju inte kanske den hårdaste dissen i beefens historia, men det verkade finnas en uppdämd aggression från många lyssnare. Ja. Den kommentaren började så här rulla upp mot 70 likes eller någonting. Ja. Att folk bara, och då började jag känna att det här kanske blev lite taskigt också. Ja. Många håller med om att han är korkad. Och folk skrev liksom, ja, men han är korkad. Och sen så hoppade han själv in och skrev något i stil med, nej, men du verkar ge intrycket av att du inte har hört avsnittet. Det var väldigt mycket felstavningar, syftningsfel och grammatiska fel i den korta meningen han skrev. Jag kommer inte ihåg vad han skrev, men något väldigt konstigt. Och då skrev jag, men när jag möts av ditt korrekta och välformulerade språk så backar jag och tar tillbaks allt. Och då tror jag att han började googla mitt namn och han verkade väldigt upprörd.
Mm.
Och då så hade han kommit på att jag hade varit inblandad i låten Knulla barn.
Mm, ja.
Så då skulle han skriva en dräpande kommentar om det. Han skrev så här, nej, men du och din kompis Anton kan ju istället då lyssna på er låt Knulla barn. Mm. Den verkar vara mer på er nivå. Och då svarade jag, fan, avslöjad.
Ja. Vilket illustrativt exempel om hur inte ett bråk går till. Typ att man bara skriver något någonstans och inte menar något, och så bara blir det en jättestor grej och folk håller med, och sen kommer den personen som är omnämnd in och så. Det känns som det alltid går till sådär liksom.
Och ibland är det ju alltså så här, inte ens någon av de personerna som startade. Det var någon sån stort bråk mellan Nicki Minaj och Cardi B som startade med att någon hade photoshoppat in på liksom en YouTube-kommentar, en negativ kommentar av Cardi B, att Nicki Minaj då hade likat den kommentaren.
Så
de bara hade skärmdumpat det, och det var ju Photoshop-fakat. Men det startade liksom deras bråk. Så det var inte ens någon som hade... men du skulle skriva något till. Du sa att han skrev kingen.
Jag vet inte, vi får se om det kommer med i boken. Men alltså, boken jag håller på att skriva nu handlar ju om det här att jag var utbränd och så. Och då så försöker jag ju skriva om liksom samtiden.
Just det, är du klar med din roman?
Det är en lång historia.
Okej, okay, men för att du håller på med två böcker nu, kan man väl säga.
Alltså, jag har pausat romanen faktiskt.
Du har pausat romanen?
Ja.
Vi backar bandet snart. Du kan avsluta.
Nej, men jag skulle bara säga att då så försöker jag skriva om sådär liksom prestationskulten och sånt i tiden. Och tycker det finns en sån idé om att man är så förtjust just framgång. Det spelar ingen roll vad det är man gör, utan man bara hyllar framgång. Och då tycker jag just framgångspodden är en sån intressant lackmuspapper på tidsandan. Så. Precis.
Ja, och för att du har väldigt länge hållit på med en roman, ett relationsdrama, precis, som du har pratat om lite tidigare i den här podden.
Just det.
Och nu, och sen så efter det så håller du på och gör, men sen fick du ett uppdrag och skrev en annan bok.
Precis. Alltså det som har hänt, och jag tänkte lika bra, och jag är mycket pro att man ska bara bjussa på sina misslyckanden och så. Nej, men faktum är att det som hände var att jag, alltså jag fick ju frågan då, att jag skrev en artikel om att jag hade varit utbränd.
Mm.
Och då fick jag frågan, ska du inte skriva en bok om det här?
Mm.
Och då tackade jag ja till det. Och sen i höstas så lämnade jag då äntligen blev jag klar med ett utkast på min roman till det förlaget.
Mm.
Och då lämnade jag in den, och då kände jag att jag var tvungen att berätta samtidigt. Bara så ni vet, så har jag skrivit på för ett annat större förlag och skriver den här andra boken. Och den är redan planerad att komma ut våren 2020 och sådär.
Mm.
Så därför hoppas jag, fast jag hade egentligen lämnat sen. Vi hade pratat då innan att om jag började, vad det var nu, om jag lämnade i början på hösten, så kunde den komma, boken komma, romanen komma hösten 2019.
Mm.
Och då slutade de att de svarade att de inte vill ge ut boken längre.
På grund av att du ska ut en annan bok på ett annat förlag?
Nej, alltså jag vet inte. Det var uppenbarligen en faktor. För att de hade redan planerat hela utgivningen för 2019 och tyckte inte det fanns plats för boken. Och så skulle jag komma med den här andra 2020 då.
Ja.
Och då skulle inte den här kunna komma förrän 2021 typ. Eller... Men sen var det också helt enkelt att de helt enkelt sa att de inte tyckte det hade blivit så bra som de hade tänkt eller hoppats liksom.
Ja.
Men det vanligaste är ju då att man säger, nej, men du har inte nått ända fram, du måste jobba om det här och det här.
Ja.
Så det är ganska ovanligt att man så backar helt då och inte vill inte ut boken alls.
Det hade väl förmodligen med den andra boken att göra. Du kanske, om du skulle jobbat mer strategiskt, hållit det hemligt. Att
kanske hade det hade varit lite konstigt också.
Ja, det hade det varit. Men ja. Du har väl, det finns ju andra förlag.
Ja, absolut, det gör det ju. Och det är mer bara att nu så känner jag att nu är det ju redan för sent att få ut boken, tror jag, i år liksom. Och nu håller jag på att jobba heltid med den här andra boken.
Mm.
Och den ska komma om ett år kanske.
Ja.
Eller, ja. Och då tänker jag lika bra att bara koncentrera mig fullt på den nu. Och sen när den är klar så ska jag ta fram det andra igen och liksom kanske bearbeta om det lite och skicka den någon annanstans.
Ja. Ja, eller kan du skicka det i dess originalformat nu till lite andra förlag? Och sen blir det någon som...
Absolut.
För det kan ju ta lite tid. Det känns som det är dumt att vänta tills den andra boken är ute.
Jag vet inte. Mm. Det är skitsamma, vi behöver inte gå in på det. Men,
nej, men
det är i alla fall, nu håller jag på med den här andra boken.
Ja, så det är... Både motgångar och framgångar för din del.
Precis, motgångspodden.
Det låter ju som en idé. Det finns säkert de som har gjort... jag tror fan jag blev kontaktad av någon som hade en podd eller något liknande.
Ja.
Eller en blogg eller någonting som ville så här, kan du inte komma hit och berätta om något stort misslyckande?
Ja, just det.
Och jag tyckte det lät som en intressant idé, men jag tror jag tyckte gillade inte den personen som hade idén.
Okay.
Jag ville nog berätta mina misslyckanden i mina egna plattformar.
Ja,
hellre, liksom.
Jag förstår.
Vilket jag gör ibland, men det är ju mycket svårare tycker jag. Det kan bli mer underhållande att prata om sina misslyckanden än sina framgångar. Men jag gillar ju väldigt mycket den här antihjälte-grejen som om jag några av mina favoritserietecknare och författare skildrar ju mycket sina misslyckanden. Om du tar till exempel Joe Matt eller Robert Crumb eller jag brukar ju prata om Tredje stenen från solen av Claes Holmström som också är en väldigt mycket loser-skildring.
Ja.
Och en annan roman som heter Kanye West owes me $300 and other true stories from a white rapper who almost made it big.
Mm.
Som är en sån liksom omvänd framgångssaga. Som handlar om en som misslyckades med sin rapkarriär. Som var på gång. Som hade liksom ett kontrakt med ett stort bolag men allting sket sig. Jag gillar ju verkligen det. De här motgångssagorna.
Ja, men absolut. Jag fattar inte heller riktigt varför. Alltså jag förstår att folk älskar att lyssna på framgångspodden för att de själva vill typ lära sig. Hur gör Paolo Roberto? Och så.
Ja.
Men det är ju mycket mer trösterikt tycker jag att höra även om det är då väldigt framgångsrika personer, att höra hur de bara har så totalfejlat liksom.
Ja, ja.
Så att det, ja nej, jag skulle nog lyssna på Motgångspodden om det var bra gjort alltså.
Mm. Men jag gillar ju läsa biografier i allmänhet, men de flesta av dem innehåller ju väldigt mycket motgångar också.
Ja, visst.
Och det brukar ju sluta på rätt så, ifall folk inte dör när de är 24, så brukar det sluta ofta med att de har en, liksom en uppförsbacke precis innan döden. Eller att det inte går så jättebra ja. När de blir äldre heller.
Nej, precis.
Mm. Så hur gör man när man skriver en bok? Du har ju faktiskt gett ut
Jag har gett bok. Ut en bok tidigare, ja, mm. precis.
Spela lagom.
Ja, exakt. Som jag skrev med min kompis Anton Gustafsson.
Mm.
Som för övrigt är nog den som brukar säga tja fan. Ja, just. Mm. Jag vet inte vad, alltså, om man skriver en sån bok, en journalistisk bok, så är ju det man börjar med att göra är att typ skriva en pitch typ.
Alltså en som kort text om vad boken ska handla om.
Synopsis typ, ja.
Och det gjorde ni?
Det gjorde vi, ja.
Och skickade in det till, olika,
det
förlag.
Till olika förlag.
Mailade dem bara så här, jag har en idé till en bok som...
Ja, precis.
Sen kanske det hjälper om man har skrivit grejer innan som ni hade gjort. Ni hade skrivit i olika tidningar och...
Ja, precis. Det är nog svårt att göra så om man bara inte har skrivit alls tidigare.
Man är en vanlig
kille.
Men det
är väldigt svårt att skriva en bok om man inte har skrivit tidigare, tror jag också. Så att det är liksom...
Ja, men just min favoritbok då, Tredje stenen från solen av Claes Holmström. En av mina favoritböcker.
Ja.
Det var ju, han hade inte skrivit mycket innan.
Nej.
Han hade skrivit lite låttexter då.
Men det är en roman, eller?
Ja, det är en roman.
Ja. Men romaner är ju oftast så, alltså det här jag pratar om att jag har jobbat med ett förlag, då är det att jag skickade in det till dem när jag hade skrivit halva kanske. För att jag är så himla van vid det här att ha en redaktör och jobba så. Jag tyckte det var jobbigt att bara sitta. Men det normala med romaner om man är debutant är att man skriver hela boken först.
Mm.
Och sen skickar den till förlag.
Mm. Jo, det är det ju.
Så det är svårt att skicka ett synopsis på en roman. Ja. Och få den antagen, det skulle
jag... Så man ska skriva en roman, så då just skickar man in hela boken. Eller det som kallas manus i förlagsvärlden.
Ja, precis.
Att exakt. Det är egentligen en hel bok, men sen bygger de ju om den lite kanske.
Ja, precis.
Men en roman, en liksom självbiografisk roman, är nog ändå det som jag skulle tycka var roligast att skriva. Men finns det några sådana här liksom tricks för hur man skriver sådana? Ja, nu har jag ju läst lite böcker om att skriva. Bland annat att skriva av Stephen King.
Just det.
Men jag kommer inte riktigt ihåg. Har du liksom följt någon mall? Eller liksom, har du läst på om hur man skriver en bok när du började?
Inte så jättemycket faktiskt, men...
Du tog den logiska vägen.
Ja, men jag har skrivit rätt mycket genom åren och läst, alltså typ som den Stephen King-boken recenserade jag när den kom och sånt där.
Mm.
Så att jag har ju liksom...
Det var väl jävligt länge sedan den kom?
Nej, men den kom på svenska.
Okej.
Okay.
När var det?
Det är nog bara några år sedan. Liksom. Men...
Aha, för jag har läst den på svenska och det exit nej, kändes det väldigt gammalt och värdigt.
Det kanske var en ny utgåva eller någonting.
Ja, det kanske var.
Men nej, det gjorde jag nog inte, men det är säkert en bra grej att göra om man är helt ny på att skriva böcker.
Du läser inte sån här om dramaturgi liksom. Det finns ju såna här.
Nej, men det är också sånt som jag gjort tidigare för att jag har hållit på med berättande reportage, och då har jag läst på om sånt, för att det är ju sånt som man använder där med. Om man ska få ihop det, så behöver man ju ha dramaturgi även i ett långt reportage.
Ja, det finns det någon sån här valfisken.
Mm.
Man ska bita sig fast direkt och sen kommer den matiga biten och sen någon,
jag vet inte om det är...
snärt på slutet.
Jag vet inte om det är just så man menar med valfisken. Det brukar ju vara att man ritar upp en val och att det ska vara liksom att spänningen ska vara som form, att det ska vara väldigt spännande i början och sen gå ner. Och sen på slutet ska det komma en liksom...
Ja, så det är nedgång också, att det går åt helvete för karaktärerna innan allting löser sig mot slutet.
Ja.
Jo, men jag har även hört det där fisken, att den biter sig fast från början. Jag har
aldrig hört.
Båda de
Nej, men,
jämförelserna, liknelserna.
Men det är ju någonting med det här som du, alltså jag är ju själv en person som har velat skriva böcker och drömt om det sedan jag var barn liksom. Mm. Och uppenbarligen så fortsätter jag att göra det. Mm. Men det är ju någonting som är lite sjukt med det här, att det är så många som drömmer om att skriva. Jag läste någonstans, alltså det brukar vara med på sådana listor över alltså svenskarnas drömyrken.
Mm.
Och,
jo, verkligen.
Och det är ju liksom samtidigt, alltså jag ska inte överdriva, för det finns en sån där grej bland folk som själva skriver, att man gillar att verkligen framhäva hur hemskt det är att skriva. Alltså jag såg faktiskt senast, om det var igår eller idag, på någon på Facebook som hade lagt upp en sån bild som var typ så här. En lärare som pratade med en liten flicka i skolan, och så sa hon typ så: åh gud vad du skriver bra, det kanske ska bli en liten författare av dig. Mm. Typ så. Och så stod det under typ, så det var som ett meme, stod det under typ så. Och där var lilla Lisas liv förstört, eller något sånt liksom.
Mm.
För att det är så jobbigt att skriva och man får dåligt betalt och bla bla bla.
Ja.
Men det tycker jag är samtidigt så bortskämt att bara hålla på och whina så jättemycket, för det är ju samtidigt liksom lyxigt privilegium att få skriva liksom som sitt jobb eller så här, eller skriva saker som ges ut. Så man ska inte vara för whining, men det är ju ändå så att sitta och skriva är ju slitsamt och sjukt ensamt. Och jag brukar nästan tänka på de här perioderna då, för jag jobbar ju 4 dagar i veckan, så har jag en dag i veckan då jag alltid sitter med mitt eget skrivande.
Mm.
Och sen har jag haft perioder som nu då, när jag har tagit helt ledigt bara för att skriva.
Mm.
Och då associerar de perioderna dels med en stark känsla av frihet, liksom att så här, inte behöva gå till något jobb och sitta där och på en långa rad som känns som liksom löpande bandet och man bara är en kugge i en fabrik. Men också med en känsla av att man så här, är på gränsen till psykisk sjukdom, känns det som ibland. Liksom.
Mm.
Att man sitter så helt ensam och bara håller på med någonting som ingen annan är inblandad i eller vet något om, liksom, dag ut och dag in. Och pendla med det här, tycker att det är briljant och att tycka att det är helt värdelöst.
Mm,
och
att det kan jag relatera till också, när jag tecknat serier, romaner och sånt där.
Ja.
Ja, och det... För det är ju någonting med just att skriva. Det gör ju jag då i alla... Alltså i början av alla kreativa processer.
Uh-huh.
Även om jag ska då göra sitcom så skriver jag ett manus. Om jag ska göra... stand-up så skriver jag skämt till det. Och när jag tecknade serier så skrev man ju manus till det också. Och så det gör man väl egentligen i alla berättande former. Liksom. Ja. Det bör, även om slutresultatet inte är en text, så skriver man ju nästan i alla sådana former. Mm. Och det är ju den processen där man liksom där den kreativa pressen är som störst.
Mm.
När du sen ska liksom illustrera det du har tecknat eller filma det du har tecknat, då är det inte lika många liksom kreativa beslut. Då kanske du ska få det så korrekt och snyggt och lättsmält som möjligt. Men det finns ju det här när du verkligen skriver, då är det liksom då den stora grejen står på spel.
Ja.
Kommer det här bli bra eller inte? Det är då liksom...
Ja, det är svårt att göra bara helt oinspirerat, tycker jag. Alltså jag brukar tycka, när man väl typ, apropå det här med romanen, när man väl har en text och man ska hålla på och bearbeta den, då tycker jag, det tänkte jag, det är ganska, det är inte så jobbigt liksom.
Nej,
men just när man ska sitta ner och få ur sig något som liksom måste bli inspirerat.
Och det är ju jobbigt, för då ställer man så höga krav på sig själv ofta också, att det är en inre press. Eftersom jag skriver skämt varje dag så har jag liksom en miniversion av det varje morgon. Det är så här, nu måste jag skriva ett skämt och det ska helst blir roligt liksom. Och jag hörde John Cleese prata om det här i, jag tror det finns någon YouTube,
jag tror att jag också har sett det för många år sedan, han pratade om kreativitet och sånt.
Ja, men det var rätt intressant. För han snackade då om någon kollega till honom, jag tror det var någon av de andra medlemmarna i Monty Python-gänget, som han sa att den personen, den andra killen, var egentligen liksom hade större kreativ talang än honom. Han liksom spontant kunde hitta på roligare skämt och liksom var kanske smartare och roligare och bättre än John Cleese. Men John Cleese då sa lite självgott att hans idéer ofta blev bäst i slutändan. Och då menade han det var för att han den här andra killen, han kom på en idé och så använde sig av den. Medan John Cleese kanske mer så här, den första idén kanske inte är den bästa. Han tänker, om man hänger kvar i i tanken som, nej men man kanske kan göra det här på ett annat sätt, ett mer annorlunda, mer originellt sätt, ett mer kreativt sätt. Om han då liksom hänger kvar där lite längre så blir idéerna ofta bättre i slutet, eller resultatet bättre. Men just den här att inte känna, när man är klar, då känns det så här, ah fan vad skönt, nu är jag klar, nu kan jag släppa det. Och att försöka hitta på en idé och inte vara klar, det är en ganska obehaglig känsla.
Ja.
Det är olustigt att gå runt. När jag går runt och försöker hitta på ett skämt, det är oftast en rätt jobbig process.
Ja.
Sen så när jag har skrivit ner det, så känner jag, ah vad skönt, nu är jag klar, nu kan jag slappna av.
Ja.
Men och han menade att om man liksom ta sig igenom det här eldprovet och hänga kvar lite längre i elden liksom, där det är jobbigt, då blir resultatet ofta bättre.
Ja.
Och det kan väl stämma.
Jo, men det tror jag. Men just med att skriva en bok så tycker jag i och för sig på sätt och vis att det är nästan tvärtom. Eller jag vet inte om det är tvärtom, men alltså det brukar bli tråkigare ju längre man håller på med en bok. Ja.
Alltså att boken blir tråkigare.
Nej,
om man
det blir, upplevelsen blir tråkigare för en själv.
Ja, just
att i början är det liksom allt, du vet, så man får en massa idéer. Ah, man kanske ska göra med det här, kanske ska göra det här. Och, det finns inga riktiga begränsningar på vad man kan göra. Och sen liksom blir det mer och mer så här, men nu måste jag ju verkligen skriva ut de där grejerna, de där idéerna jag har. Jag måste verkligen göra ordentligt. Jag måste fylla i alla de här hålen och liksom. Så nu är jag ju med den här nya boken, den här processen fortfarande, jag håller på och tänker massa och får massa uppslag. Och bara, det här kan jag ju blanda in och skriva något om det här. Och så skissar jag ner massa grejer lite slarvigt i mobilen typ sådär. Och sen då, om ett tag ska jag liksom sätta mig ner och verkligen så sätta ihop det här. Det är då det kommer bli jobbigt på riktigt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jo, jag minns när jag gjorde min första bok som heter Turist. Den finns i en ny utgåva nu, så den finns tillgänglig på Adlibris och andra populära bokhandlar på internet. Men då kom jag ihåg att när jag fick idén till den liksom, då var det också så här, fan det här kommer bli skitbra, det här, fan fett, det är en sån här bok jag hade velat läsa. Och så skrev jag ner liksom idéerna och var jävligt entusiastisk, det här kommer bli fett. Och sen tog det mig kanske 1,5 år att göra den. Och jag kommer ihåg att när det hade gått kanske ett halvår, ett år, då kände jag, fan, det här kanske inte är så jävla bra. Alltså, så här, men då var det rätt jobbigt. Men så här, jag är rätt mycket av den personlighetstypen som gör klart saker. Så jag tänkte, okej, skitsamma att det inte blir bra. Jag kommer göra klart i alla fall. Och så tänker jag, jag måste försöka leva mig in i hur jag kände där i början. När jag hade sån entusiasm och tyckte det här var jättebra. Och det var ju svårt. Det var ju nästan så jag fick spela den entusiasm, alltså låtsas att jag hade den.
Funkade det?
Ja, alltså jag hade ju bestämt mig för att göra klart den. Och jag vet inte om jag tycker den är jättebra idag om jag läser den. Jag vet att det är många som säger till mig att de gillar den fortfarande liksom. Men jag har lite svårt för den, tror jag. Har du inte
känt som i dina senare böcker då?
Men då var jag lite mer förvarnad hur liksom den känslomässiga kurvan för mig själv skulle se ut under den kreativa processen liksom. Så då vet jag, okej, jag fattade så här, nu det kommer tas ungefär så här lång tid att göra den. När man börjar på en bok, då tror man nog aldrig att det kommer ta så här lång tid.
Nej.
Så då hade jag fattat, okej, det kommer ta... Jag hittar ju på en modell för hur man räknar ut hur lång tid ett kreativt projekt kommer ta. Det här kanske blir en repris.
Ja.
Du kan vara hört där innan.
Nej, jag vet inte.
Men om du ska göra en bok till exempel, så ska man då räkna på hur lång tid kommer det ta att göra den här boken.
Ja.
Och så försöker du då bena upp det, inga glädjekalkyler, utan Nej. Du ska realistiskt tänka så här, okej. Du ska ha lite marginal och du ska tänka, det finns kanske, jag kommer kanske vara sjuk, jag kanske kommer åka på någon spontan semester, det här och det här, det kanske, jag kanske kommer få någon kris, men du ska liksom försöka räkna ut hur lång tid tror jag att det kommer att ta. Och så när du har liksom gissat den siffran, så då tror du kanske, ja, men 1,5 år, då dubblar du den. Och då tar det 3 år. Och, det tror jag, och när jag har liksom använt den modellen, då har det stämt.
Ja, ja.
Och då har jag ändå försökt förklara den så snabbt som möjligt. Liksom. Men det tycker jag är en
intressant. Ja, jag vill inte tänka så nu eftersom jag har en begränsad tid jag försöker göra det här.
Dubbla den.
Men, men vad heter det?
Ja, men och då var jag det beredd på det. Så jag var beredd på liksom, mina andra böcker visste att det här kommer ta mycket, mycket längre tid än vad jag räknade. Ja. Alltså, då blev det ju att jag räknade. Men hur lång tid kommer det ta? Så jag visste att det skulle ta mycket längre tid än vad jag trodde när det tog min första bok.
Ja.
Och jag visste att jag skulle få en sån kris efter ett tag och känna att det inte var så bra. Men att jag var tvungen att tugga mig igenom det.
Ja.
Och att det kommer ändå leda till bra saker att släppa ut det.
Ja, men alltså det du sa om personlighet där, jag tror nästan att man mer eller mindre måste vara en sån typ av person om man ska skriva en bok också. Alltså det är klart att det finns ju väldigt tunna böcker eller bara väldigt dåliga böcker som man kan snyta ur sig väldigt fort liksom. Men om man vill skriva något som är bra eller som man i alla fall försöker få bra, så är det ju enormt, alltså då tror jag man måste vara, dels ha ett ganska sånt starkt lutherskt liksom, nu är jag ju helt ledig, jag skulle ju bara kunna, vet, gå ut och vara full varje kväll och bara sova och sen halva tiden har gått så här, nu måste jag bara sätta igång liksom. Men jag går ju upp och varje morgon typ som jag går upp en halvtimme senare än om jag skulle gå till jobbet. Liksom. Men så, och sen så tror jag också att man måste dels ha en sån rätt stark sån arbetsmoral eller vad det är. Och sen tror jag också att man måste väl ha någon typ av hybris också. Att man verkligen tror så att folk kommer vara intresserade. Då lägger jag den tiden och tar och läser en hel bok bara för det jag har tänkt ut. Eller så jag menar, någon typ av brist på verklighetsförankring eller någon slags...
Ja, nej, men det är ju verkligheten. Det är ju många som har läst böcker.
Jo, visst. Men det är väldigt många böcker som ingen läser också. Eller ingen ens vill göra. Men för det, alltså, att skriva en bok också, det känns som att det står inte alls i proportion till det nedlagda arbetet, payoffen egentligen.
Nej, jag försökte tänka så här att Okej, för serier tar ju ännu längre tid att göra en vanlig text. Alltså det kunde vara så här, jag jobbar 1,5 år med en bok som tar 40 minuter att läsa. För att serier går ganska snabbt att läsa, men tar lång tid att göra. Så någon gång försökte jag räkna ut så här, men om alla de här, om vi säger att det är då 2000 personer som har läst, så försökte jag liksom motivera det med att så här, men den tiden som folk lägger och läsa, det kanske ändå sammanlagt blir lika mycket timmar som jag har lagt ner.
Det är faktiskt inte så att nu när jag, alltså på Svenska Dagbladet så har vi ju sån, man mäter ju allting väldigt mycket nu för tiden. Och då finns det faktiskt ett sånt mått där de räknar i snitt hur länge en person, varje läsare har varit inne på ens artikel och sen hur många, och då får man så här, läsarna, din artikel har lästs i sammanlagt så många 1,000 timmar typ. Det kan vara ibland lite tröstigt när man känner så, shit vad har jag lagt ner mycket tid på det här, och sen bara var det i tidningen ena dagen och sen är det glömt typ. Då kan man ändå se så att det är extremt mycket tid som folk har lagt.
Ja, det är det ju. Det är roligt. Det var en E-Type, tror jag. Jag tror det var han som han hade fått en, det var någon recensent som hade sågat hans skiva.
Ja.
Och han då skrev ett brev till den här recensenten som var något rätt roligt citat i stil med ja, du tyckte min skiva var dålig och jag tyckte din recension var dålig, Men det tog längre tid för dig att lyssna igenom min skiva än vad det tog för mig att läsa din recension. Så man kan säga att jag vann.
Det är jättebra. Bra logik. Ja. Oh. Oh, ja, nej, men det är ju också med böcker också att vad ska jag säga? Alltså det är ju också så oerhört mycket färre som läser en bok.
Yeah.
Alltså jag vet inte hur många lyssnare du har på avsnitt här. Men om jag skriver...
Det är fler än vad som har läst mina böcker.
Ja, ja, precis. Mm. För det är ju också så, om jag skriver en artikel på en halv dag liksom, och publicerar den, så kan ju den läsas av så här 100 000 eller något. Mm. Och sen lägger man liksom 5 år på att skriva en bok. Mm. Och de flesta böcker säljer ju liksom under 1000 ex.
Mm.
Så det är något som är lite svindlande i det. Men jag tror faktiskt att... En anledning att det dröjde ändå innan jag skrev en ny bok efter den här första boken som jag och Anton skrev var att jag tyckte att det fanns något psykologiskt jobbigt i den upplevelsen att så här, man la så himla mycket energi och tid och tanke på någonting och sen när det kom ut så alltså, vi fick väldigt mycket uppmärksamhet, var med i tv och massa sådana grejer och pratade om boken och fick bra recensioner och så, men den sålde inte så jättebra. Och det gjorde ju liksom att en månad efter att den kom ut så hade ju all medieuppmärksamhet försvunnit.
Mm.
Och sen är det ju inte så jätteofta som någon kommer fram och säger att de har läst boken. Alltså det händer ju, men det är ju inte liksom...
Nej.
Så det var lite som att man bara kastade ut den här boken i intet, kändes det så mycket. Liksom. Att jag hade nog sett framför mig att det skulle liksom leva länge, att det skulle kännas så som att liksom... Ja, jag vet inte. Det blev en väldigt tomhet där liksom, när man bara så kastade ut någonting och sen så var det så fort glömt.
Ja, jo, men det tror jag och ganska många andra som skrivit böcker eller gjort böcker kan känna lite också. Det tar ju väldigt lång tid. Men sen så är det ju också, det är lite som en lott att man... Vinsten kan bli så jävla stor.
Ja,
du kan ju få en hit med den, det kan bli en film, det kan bli liksom... Det kan bli en klassiker, det kan bli en bästsäljare och det kan leda till ganska mycket andra saker.
Precis. Jag tänker nu på... Och så är det ju även med pengarna. Mm. Att de flesta böcker är ju nästan gratisarbete. Man får en pytteliten slant bara och så. Men sen om man väl bok blir en succé, då får man tjäna jättemycket pengar istället.
Ja.
Så att det är liksom...
Och jag tror det är jättesvårt att veta vad som kommer bli en succé på förhand också.
Precis.
Jag jobbade tillsammans med Patrik Svensson. Mitt första uppdrag som tecknare på tidningen Monitor i Lund.
Kul, jag tänkte faktiskt på honom precis för när man skulle ta upp det.
Ja, och han skrev för den tidningen Monitor.
Ja.
Och vi liksom var en liten krets då kring Monitor som med tecknare och skribenter liksom, som umgicks också. Och sen så nu så hade han gjort då en bok om ålar.
Ja.
Som... Ja, men det handlade delvis... Och den handlade, jag har inte läst den då.
Jag har läst den, så jag kan ju säga...
Du kan berätta lite kort vad den handlar om.
Alltså, den handlar om ålens typ historia, eller vad man vet. Alltså, mysteriet kring ålen, typ. Att det är så oerhört mycket som man inte vet om ålar, liksom. Om hur de ens... men hur de parar sig, eller varför de åker till Sargassohavet, massa så... Och så är det en sån historisk genomgång om så olika tänkare, så Freud och Aristoteles och vad de har tänkt om ålen. Liksom. Men sen så är det då parallellt med det så här historien om hans pappa och deras relation och hur de alltid fiskade ål. Och så.
Och den här idén, jag tycker det låter bra, men hade man gått till den till en riskkapitalist och sagt att tror du att det här kommer generera, är det någonting ni vill satsa pengar på? Så hade nog de flesta tänkt att nej, det låter inte så mycket sälj i det här. Jag känner inte säljet. Men den såldes, det var på London Book Fair och sånt, en bokmässa. Där den såldes till 22 olika länder. Och enligt Bonniers förlag som gör ut den så fick Patrik Svensson en livsavgörande summa pengar. I förskott då liksom.
Ja.
På grund av att den såldes i många länder. Och det... Så, men så tycker jag det med allting, att det är så jävla svårt att avgöra vad som är en hit och inte på förhand.
Precis.
Men det är också det kanske som är lite av den magiska känslan kring det.
Jag antar det.
Speciellt med böcker då, att det kan sticka iväg och bli en sån jävla succé.
Ja, precis. Men allt talar för att det inte gör det.
Ja, det är väl, ja. det är ju säkert som att köpa en lott.
Ja, jo, precis.
Det är väldigt liten chans att det blir. Fast med lott kanske du har större chans att få pengarna tillbaka. Ja, en ny lott. Du får skriva en ny bok. I och för sig, det är väl ofta det som... Ja, det är ofta så att du får ett stipendium från författarfonden. Du har vunnit en ny lott. Du får skriva en ny bok. Här har du en låg summa för att ha rad och försöka igen.
Det är sant. Jag tycker det är roligt också med... Alltså, det är som att... Alltså det, jag kan känna att det är som att det inte folk ändå inte ens, eller att ibland kan uppleva att folk inte ens inom liksom litteratursvängen som förstår hur enormt mycket jobb det är att skriva en bok. Alltså jag tycker när man läser litteraturrecensioner så kan det ganska ofta stå typ så här: ja, men den författaren är duktig, bla bla. Fick ändå inte riktigt till det, men jag ser fram emot nästa bok eller så här, att ofta slutar man och sa, ja, men framöver kommer han att kunna skriva något ännu bättre eller så. Att man ofta så, och då tänker jag bara så, men om man vet liksom hur det är att man liksom hållit på kanske i 5 år om en bok och säkert folk som är författare på heltid och bara varit helt, kanske inte gjort så mycket annat, varit helt uppslukade i detta och kanske tagit mycket av sin inre energi och allt man har och alla idéer och bara tryckt ner i den här boken liksom. Och att det känns ju verkligen som, ja, men så, jag vet inte, ett maratonlopp eller något liksom. Och sen så bara säger någon så, ja, helt okej, nästa gång kanske. Alltså det är lite som att man är en sån ultralöpare som har sprungit, sån som springer så 500 mil på 40 dagar och så. Sen kommer man i mål så säger folk så, ja, men nej, det blev, du hann inte riktigt slå det rekordet, men prova igen liksom.
Ah, fy fan, jag både själv gett ut böcker och umgått så mycket med folk att det kan ju vara så extremt knäckande med liksom recensioner som man inte är nöjd med. Även ifall det är ju säkert ännu färre då som läser de här recensionerna.
Jo.
Men
det är inte säkert.
Vad sa du?
Nej, alltså, för det kan vara så någon en bok.
Nej, det kan ju vara många i och för sig. Jag har fått rätt bra recensioner för de flesta böckerna. Men liksom, fy fan vad det svider att få en pissig recension. Ja, alltså, det har varit verkligen så här... ligga vaken om nätterna och kräma mig. Och liksom.
Ja, gud.
Det är verkligen jobbigt. Men jag tänkte också på det med arbetsdisciplinen kring att skriva. Det tror jag att just i den boken Att skriva av då Stephen King, som jag kan rekommendera, att det är ganska mycket fokus på. Att det här liksom det här envisheten i det. Både envisheten i att liksom få klart en bok och envisheten i att försöka bli bättre hela tiden. Men jag kommer ihåg, för det var liksom en grej jag fick göra, verkligen såhär, sätta upp ett schema för mig själv att så här mycket ska, nu var det att jag tecknade serier liksom, men jag ska skissa 3 rutor varje dag, eller tuscha 3 rutor varje dag, för det var det som tog längst tid. Och då kommer jag ihåg att det var ju liksom verkligen, folk tyckte att jag var konstig för att jag liksom var tvungen att hålla så hårt på den regeln. Men jag kände att det är det här som krävs för att... Och då tog det ändå 1,5 år att göra det. Liksom. Ja. Även om jag varje dag verkligen träget.
Ja.
Det var så här, jag hade just liksom träffat min dåvarande flickvän och sov över hos henne. Och sen så var jag bara så här, okej, nu så rensar jag ut en liten bit på ditt skrivbord och sätter mig här några timmar och gör det här jobbet jag måste göra varje dag. Och hon bara, vad ska du göra det nu?
Ja.
Och om jag var på någon finlandskryssning så var jag också och satte mig vid ett bord där. Så nu ska jag sätta mig och teckna. De här var tvungen liksom, för att om man, för jag känner väl lite så också att om man skiter i det någon gång, om man liksom frångår sina rutiner någon gång, då är det så här, one slip leads to another. Aha, då är det lätt att bara skita i det nästa gång också. Att så här, jag verkligen, men sen är jag nog lite så här, dogmatisk lagd mer än vad folk är även i den kreativa.
Jag måste säga, jag jobbar ju på att komma bort från det förhållningssättet som du har haft. Alltså att jag har också lätt för att vara så att jag känner hela tiden så här. För jag tycker det är som när man jobbar med till exempel en bok, att för varje nedlagd timme så blir det lite bättre. Alltså så är det ju verkligen typ, tycker jag, med skrivtext. Det är inte som att spela in en låt, att så här, man kan fånga någon energi i rummet just då så blir det bra för det var lite slarvigt så, utan,
är det inte så?
Jag tycker inte, utan när man skriver tycker jag att om man läser på mer och tänker mer och så kan man alltid göra det bättre. Och det tror jag att jag ofta har sånt som flåsar mig i nacken, att jag känner så här, Som om nu då, om jag är ledig nu för att skriva.
Mm.
Om jag bara en dag skiter i så här, men jag skiter i att jobba idag. Mm. Liksom, då kan jag lätt få lite så då, känna mig dålig. Liksom. Mm. Men det försöker jag verkligen komma bort från det. För att jag känner så att det blir så... Då tar man inte alltid vara något av det som är... Alltså så... Jag försöker verkligen komma till ett mer pragmatiskt förhållningssätt. Det kan vara så att idag, de här dagarna jobbar jag hårt. Och sen har jag några dagar när jag kan ta en halv dag. Eller så här, vara lite schysst mot mig själv. Och liksom
jo,
så.
Alltså det, jag försöker också vara schysstare mot mig själv. Alltså så att kunna njuta av livet. Även om jag liksom inte... Alltså det här som prestationsbaserad självkänsla.
Precis, exakt.
Det har jag ju väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Att när jag känner att jag har gjort någonting bra så mår jag väldigt bra också.
Mm.
Och det är klart att det hade varit skönare att bara säga, ah, men vad fan. Idag så kollar jag bara på Netflix och slappar och äter lösgodis. Och det kan jag ju njuta av, men det är väldigt sällan jag gör det. Jag undrar mig det själv.
Ja.
Och jag känner också att undrar man sig det för mycket, då får jag för lite gjort och då kan jag inte ha den här livsstilen jag har nu.
Nej, jag förstår. Nej, men det är såklart en avvägning. Jag bara tänker, har man en tendens till att vara ganska sträng mot sig själv så tror jag att det ofta kan vara bara sunt och kompromissa lite med det.
Absolut.
Jag känner inte att om jag börjar sådär, ja, men liksom, nu tar jag en dag ledigt här för att göra det här. Och att jag kommer bara balla ur och inte få något gjort. Liksom.
Nej, men det har väl hänt mig också. Att jag har tagit en dagsfylla och inte fått något gjort liksom, överhuvudtaget. Det händer ibland.
Men
det är svårt att hitta avvägningen, tycker jag.
Ja.
Alltså, så här, jag tror det är bättre då att jobba lite för mycket och kunna leva på det jag håller på med.
Mm.
Än som 80% eller 90% av alla som jag har vuxit upp med som har haft drömmar eller ambitioner och hålla på med något kreativt som har jobbat lite för lite och inte har kunnat överleva på det.
Visst, man måste hitta en balans som funkar liksom.
Jag tror det är bättre att ta i lite för mycket än att känna så
Men vad ska jag säga apropå det du beskrev. Alltså jag har ju då, om vi återgår till det mer praktiskt hur man gör och så, så har jag också varit, alltså när jag skrev den romanen, så började jag ju, en annan sån klassisk case om kreativitet och sånt är just det att man måste ha olika, alltså visst skede är det bra att vara väldigt ouppstyrd och bara tänka fritt och så här, få infall och så här. Och sen efter ett tag måste man börja styra upp det och så här, och hur ska det här faktiskt sitta ihop och hur ska det börja sluta och sådär. Och där har jag känt med romanen att jag haft många vänner som skriver som en sån riktiga skönandar som bara, jag håller på med något, vi får se vad det blir och sådär. Och då har jag känt mig väldigt fyrkantig, precis som du beskrev, när jag har kanske varit lite mer så här, men nu tänker jag håller på så här och nu har jag tagit lite ledigt, ska jag hoppas komma så här långt och liksom. Och det är möjligt att boken, nu är jag lite självkritisk och tänker nu att så här, ja men boken kanske hade blivit bättre om jag hade haft en längre sån period utan att...
Vilken av böckerna?
Alltså romanen. Men samtidigt så har jag ju i mitt perspektiv varit ganska ostrukturerad med det. Jag har ju bara skrivit på liksom. Men alltså nu då när jag eftersom jag just varit utbränd och helt det och så fick jag frågan, vill du skriva en bok om det liksom? Och då kände jag, det här måste ju vara något som jag kan göra inom en avgränsad tid och det kan inte bli något som pågår i jättemånga år och så. Så nu har jag gjort det väldigt liksom mycket mer analt. Jag såg på Instagram att Peter Englund hade lagt upp en bild. Han är svensk, eller han är ju knappt med i Svenska Akademin längre, men han hade lagt upp en bild så. Hans plan för han skrev boken Poltava tror jag det var. Och då var det så, han hade planerat dag för dag vad han skulle skriva de kapitel bla, den dagen och rätt så här. Och då kände jag så, gud, jämfört med det där så är jag ju super ouppstyrd och slapp och bara orolig. Så nu när jag tackade ja till att skriva den här boken, då gjorde jag verkligen en sån. Hur många veckor ska det ta varje kapitel? Bla, bla, bla. Och sen har jag gjort, nu har jag i och för sig, nu är jag i en fas där det fortfarande är lite sådär, jag gör allmän research liksom. Men då har jag så, nu på måndag så har jag bestämt att då ska jag sätta mig och gå igenom min kapitelskiss och ska se så vad behöver jag fylla i hål och sen efter typ 2-3 veckor efter det då ska jag börja skriva och då har jag tänkt göra en sån ganska detaljerat såhär. De här 7 dagarna skriver det här kapitlet och sen såhär just för att det ska bli genomförbart liksom överhuvudtaget. Så det blir ju väldigt strikt sätt att jobba jämfört med vad jag tror de flesta andra som skriver böcker gör.
Ja, det är frågan. Det är vissa som har väldigt strikta scheman.
Ja.
Jag läste någon intervju med Alex Schulman när han hade skrivit... han skrev vissa böckerna liksom väldigt snabbt.
Ja.
Men då hade han också såna här trick för att... hur han skulle skriva, att han hade ett visst beting, alltså han sa så här många sidor ska jag skrivit på den här dagen, och om han lyckades med det så fick belöna han sig själv med kakor och whisky, och ifall han misslyckades var han ute och tvungen att springa olika sträckor liksom. I och för sig kan man ju skolka då från springstraffet också, men jag förstår ändå känslan i det.
Ja, visst, absolut.
Jag har också gjort så här, när jag gjorde boken Simons 120 dagar, så hade jag så här liksom att, men då räknade jag ut också, för jag hade ju en deal med förlaget när jag skulle lämna in det, men då var det också så att jag bestämde, se så många, jag tecknar måndag till fredag, jag ska teckna 6 rutor per dag då. Och sen så fick det ta den tiden det tog per dag, sen var jag ledig när jag tecknat de 6 rutorna. Och sen kom jag ihåg att det var ändå så här, ja, men jag blev dumpad under den perioden och hade så här fan också. Och nu sen min polare då sa, men kom till Göteborg, jag ska ha en fest här. Och jag tänkte, ja, men jag kan ju inte bara lämna mitt schema. Men då gjorde jag så här, men okej, då jobbade jag dubbelt någon dag. Att jag gjorde 12 rutor och satt typ till 11 på kvällen och tecknade från morgon till kväll. Och så, då kunde jag sticka iväg och bara så här, ta lite lugnt med några kompisar några extra dagar. Jag gillar ändå det här när man räknar ut, när man sätter upp ganska strikta ramar för sig själv.
Ja.
Jag tycker det ger inre frid på ett sätt, än liksom att kaos runt omkring mig stressar mig mer än liksom en inrutad vardag.
Alltså det som är bra med det är att då har man sagt så här, nu ska jag göra det här. Och då känner man sig nöjd när man har gjort det. För att det är väldigt lätt att om man har diffust, ja, jag ska jobba på så gott jag kan, så känner man sig jättemissnöjd även om man har jobbat på bra liksom. Men jag försöker nog jobba på att ändå vara lite mer, inte vara så strikt mot mig själv om jag siktar på att göra det här. Men att inte... Nu har jag suttit och läst jättemycket, bara läst böcker och sånt för att läsa in mig. Och då kan jag väl lätt säga att jag tänker, den här boken, jag klämmer nog hela den här boken idag. Och sen så bara inser vid lunch, nej men okej, jag kommer fram till sidan 300. Och sen är klockan kanske 5:30 och jag börjar bli hungrig och trött. Och så har jag bara på sidan 250 att vara så här, skitsamma. Liksom, för där tror jag att jag kan ha varit lite väl så rigid tidigare.
Jo, men problemet är ju när man, om man då sätter upp ett mål för sig själv och sen lyckas genomföra det, då blir man nöjd med sig själv. Men problemet är om man sätter upp ett mål för sig själv och inte lyckas genomföra det, då blir man ju missnöjd med sig själv, och det är en jobbig känsla.
Precis.
Det kommer jag ihåg redan från när jag gick kanske i högstadiet eller något sånt, gymnasiet kanske det var, och jag och min kompis hade börjat teckna serier. Och sen så var det så här, okej, nu är det sportlov liksom. Och ganska många skulle då liksom, ja, men göra lite olika grejer, åka bort eller någonting. Men jag tänkte, fan, nu har jag tid att liksom göra de här serierna som jag hade planerat. Jag tänkte så här, men jag ska göra en skämteckning, någon illustration, kanske skicka in till någon tidning och försöka bli publicerad. Jag ska teckna den här serien. Jag hade liksom planerat hur mycket jag skulle göra. Och sen så kommer jag ihåg, så lyckades jag inte med det. Allt det. Jag gjorde klart någon serie jag hade påbörjat och sådär. Så jag kan teckna 3 sidor på sportlovet liksom. Och så ringde jag till min kompis och var både skamsen och missnöjd med mig själv. Så här, fan, jag hade planerat att jag skulle göra så himla mycket. Men jag fick fan, det gick inte liksom. Jag blev så jävla besviken på mig själv. Och han sa, men har du inte gjort klart den där serien? Jo, i de 3 sidorna hann jag göra. Alltså. Ja, men vad fan, jag har inte gjort ett skit på hela sporten. Man kan vara nöjd med att du har lyckats göra 3 sidor.
Är det den här motgångspodden nu? Känns lite så.
Vi byter namn. Nej, det gör jag inte.
Men,
det hade varit väldigt mot min OCD att byta namn efter 360 avsnitt eller vad jag är uppe i. Det vill jag inte göra.
Nej.
Jag har till och med haft kvar samma signaturmelodi sedan dag 1.
Precis.
Då kanske vi ska börja runda av det här samtalet.
Ja, jag vet inte hur mycket man lärde sig egentligen. Men,
jag tror man lärde sig en hel del. Mm. Fast det är alltid frågan hur mycket... Jag tycker det när jag läser liksom instruktionsböcker.
Ja.
Eller så här blir du en bra ståuppkomiker. Ja. Eller made to stick. Så här får du dina idéer att fastna i folks huvuden och så vidare. När man är klar med det så känner jag så här... Lärde jag mig någonting överhuvudtaget?
Ja.
Men det kanske... Det är svårt att säga, tycker jag. Man tar säkert med sig något skit.
Jag tror det är något sätt att tänka och så. Alltså, så känner jag ju lite, men apropå du, jag tänkte på det när du beskrev där bara redan när du som barn var så, nu ska jag utnyttja lovet att göra det här och det här.
Mm, mm, mm.
Alltså har man, för så har ju lite jag varit också hela livet, att jag bara haft hela tiden olika projekt, jag ska göra det här och det här.
Mm.
Och då bygger man ju också upp någon slags sätt att göra projekt och alltså att genomföra saker. Mm. Och, ja, jag vet inte. Man lär sig ju av...
Jag tycker man lär sig mycket av att läsa intervjuer med personer som gör grejer som man själv gillar.
Mm.
Då har jag ändå lärt mig rena vissa praktiska tips. Jag läste en intervju med Chris Ware, en serietecknare jag beundrar. Mm. Och då var det så här, jag fattar inte hur han kunde göra så bra grejer.
Mm.
Men då var det dels att han, då sa han så här, jag tar alltid jag jobbar liksom ungefär 8 timmar om dagen. Mm. Jag lägger 2 dagar, 16 timmar på skissan sida och sen så 3 dagar på tuschade eller något sånt. Nu kanske jag överdrev lite, men något sånt var det.
Ja.
Det var kanske 1 dag på skissa, 2 dagar på tuscha. Men det var så här, oj, det där var ju 5 gånger så lång tid som jag tar på mig.
Ja.
Så testade jag så här, om jag skulle lägga så lång tid på mina seriesidor, hur skulle det se ut då? Och då helt plötsligt så blev det mycket, mycket snyggare, mycket bättre. Och det var väl så liksom bara ett enkelt tips för att lägg mer tid på det.
Ja,
liksom. Jag trodde att han hade en större förmåga att göra det lika snabbt som jag gjorde, fast det blev bättre.
Ja.
Och sen så var det väl också att han stal väldigt mycket mer skamlöst. Han var så här, för en av de utsidorna till någon tidning han har gjort så var att det här är det snyggaste jag sett. Så sa han så här, ja, det var det är liksom i stort sett en kopia på en cigarrask som jag sa, en bok på en bok, och så liksom kollar man upp det så, okej, han har i stort sett bara plagierat det, men det blir, när han har gjort det så har han lagt sin personliga prägel på det och det blir lite som en DJ som väljer snygga saker liksom också.
Ja.
Men då tänkte man, okej, lägg mer tid och sno mer skamlöst. Det var de tipsen jag tog med mig där. Och då kände jag att mina grejer blev bättre när jag började med det också.
Men jag kan säga det också, att alltid när jag skriver på projekt så här, så läser jag mycket också under tiden.
Mm.
Dels allmänt bara bra böcker, men också kanske sånt som är samma ämne och så.
Mm.
För att dels så... Som nu, jag har läst några andra så här utbrändhetsböcker.
Mm.
Och vissa av dem har varit rätt dåliga.
Mm.
Men bara hur de är upplagda så påminner en massa grejer. Just det, här beskriver hon sitt första läkarbesök. Men mitt första läkarbesök var ju så här, det har jag ju glömt. Det måste jag skriva om och så där.
Mm, just det.
Mm. Och sen så är det ju också så här enstaka så här, någon formulering som man bara, ja, det var smart. Och så kanske man bygger ut det till något eget. Liksom. Mm. Precis på samma sätt. Man småsnor lite, men inte på ett sätt som någon i slutändan kanske skulle känna igen. Eller så.
Mm.
Liksom. Så det håller jag med om, att sno liksom, eller inspireras.
Det är mycket som man lär sig också. Ja. Grejer, att, man kan börja med att plagiera lite.
Ja.
Och sen så hittar man sin egen väg efter ett tag.
Jag kan uppleva ibland, jag har också en ganska anal process när jag skriver stora reportage.
Mm.
Som att jag gör jättemycket research. Och sen samlar jag allting det i ett, jag använder ett program som heter Scrivener. Så klistrar in allting där.
Mm.
Och typ färgmarkerar allt som var särskilt viktigt.
Mm.
Och sen på slutet så skissa ner liksom vad jag har skrivit. Och sen innan jag verkligen renskriver så brukar jag kolla igenom, bläddra igenom alla de där anteckningarna. Så är det något viktigt som jag borde lägga in eller glömt? Mm. Sådär. Och då kan det hända också att något som jag har skrivit som jag tyckte var ganska smart.
Mm.
Och så upptäcker jag att jag har redan läst nästan exakt samma sak.
Mm.
I något av det jag läst tidigare. Men då har jag liksom glömt det. Och sen har jag formulerat samma sak själv och tyckte att det var min tanke eller min formulering. Och så har jag egentligen snott det från någon.
Mm.
Fast jag inte förstår det själv. Liksom.
Det var det här Sandra Ila pratade om att hon hade gjort när hon jobbade på Tankesmedjan. Och hade, men det var också så här, klippa in inspiration och sen så råka sno någonting.
Ja, just det.
eller ligga för nära originalet, ja, liksom. Mm. Så där har ni det.
Ja, nu är det bara
att... Så skriver man en bok. Nu är det bara att sätta sig framför datorn eller skrivmaskinen eller fjäderpennan och sätta igång. Vi ser fram emot att läsa era verk.
Ja, det var på.
Det var bara bra med. Tack så mycket för mig. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Adam Svanell.
Fullbordat samtal.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.